Gud vill att vi ska förvandlas till hans avbilder. Och den förvandlingen vill han påbörja här och nu. Och därför är det viktigt att vi lär känna Guds väsen så att vi kan låta oss förvandlas till hans avbilder. En betydande del av Guds väsen är Guds namn. Vi slår därför upp i andra Mosebok, 3:e kapitel. Läser 13:e och 14:e verserna. Då sade Mose till Gud: när jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: edra fäders Gud har sänt mig till eder, och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sade till Mose: jag är den jag är. Och han sade vidare: så ska du säga till Israels barn: jag är har sänt mig till eder. Mose väntade sig att Israels barn skulle fråga efter Guds namn. De skulle alltså fråga efter vad Gud vill, vem Gud är, vad Gud har för egenskaper. Att Gud hade uppenbarat sig för Abraham, det visste de. Men de ville veta vem han är. Och det bästa sättet att få veta vem Gud är, det var att fråga efter hans namn. Det var en självklarhet för judarna på den tiden. Därför ska vi också vänta oss att ur Guds namnet utvinna mycket kunskap om Guds väsen. Gud kallar sig jag är. Han kallar sig inte jag vet, eller jag kan, eller jag vill, eller jag gör, utan han heter jag är. Detta antyder ett väldigt viktigt förhållande i Guds väsen. Och det är detta att Gud kan inte ändra sig. Han är alltid densamme. Och om vi går till Bibeln för att få veta några sådana egenskaper som Gud är med nödvändighet, så ska vi gå till Galaterbrevet 5 och läsa om andens frukt. Därför att det är dessa gudomliga egenskaper som anden, den heliga anden, vill få frambringa i våra liv när han gör oss lika Gud. Galaterbrevet 5:22. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Och de som hör Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött, tillika med dess lustar och begärelse. Om vi nu hava liv genom ande, så låter oss och vandra i anden. Man kan ha tagit emot liv genom anden utan att nödvändigtvis vandra i ande. Personligen tror jag att man förr eller senare förlorar livet i anden, om man inte också vandrar i anden. Men till en tid kanske det åtminstone går att ha det ena och inte det andra. Och att vi ska göras uppmärksamma på att när vi har tagit emot liv i anden, så ska vi också låta andens frukt få komma fram. Allt det här som nu räknas upp, det är Gud. Gud är frid till exempel. Gud är aldrig ofrid till sitt väsen. När Gud närmar sig en syndare kan syndaren känna ofrid, därför att han inte har ett rent förhållande till Gud. Men Guds väsen är frid. Gud är, och han kan aldrig lämna dessa egenskaper för att inta någon annan position. Vi kan alltid utgå från att Gud är det här. Men när vi nu ska förvandlas till Guds avbilder, så är det också Guds mening att vi ska kunna säga om oss själva: jag är det här. Och det är inte så givet att det går i en handvändning. Vi kanske kan säga om oss själva: jag vill det här. Vi kanske kan säga: jag vet att jag borde. En och annan gång när vi lyckas, så att säga. Kanske till och med kan säga: jag gör det här. Och peka på åtminstone någon speciell egenskap. Men att peka på allt samman och säga jag är, det är värre det. Därför att i det ögonblick vi ska kunna säga jag är allt detta, så ska vi definitivt ha frångått varje möjlighet att inta någon annan position. När du och jag blir så förvandlade att vi är kärlek, så är inte längre hat, hämndbegär, bitterhet, vad det kan vara mera, möjliga i vårt liv. De är inte ens möjliga. Och denna förvandling är Guds plan med oss. Hur långt den kommer till förverkligande på denna sidan graven, det får väl bli olika i vars och ens fall. Men med mindre är egentligen Gud inte nöjd. Nu ska vi gå över till Johannes första brev, det tredje kapitlet. Och så läser vi verserna 16-24. Därav att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är och vi pliktiga att giva våra liv för bröderna. Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbliva i honom? Kära barn, låt dem oss älska, icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning. Därav skola vi veta att vi är och av sanningen, och så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta där om att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud. Och vad helst vi bedja om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom. Och detta är hans bud, att vi skulle tro på hans sons Jesu Kristi namn och älska varandra enligt det bud han har givit oss. Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det vetar vi av anden som han har givit oss. När vi ser på andens frukter, så är det så att vi kan, kanske tillfälligt, inta de positioner som här talas om. Vi kan tillfälligtvis befinna oss i ett tillstånd av frid, tillfälligtvis befinna oss i ett tillstånd av godhet eller mildhet eller vad det kan vara. Men det är egentligen inte det som kännetecknar andens frukt, att man gör någonting tillfälligtvis, utan andens frukt är det permanenta tillståndet. Därför att Gud heter jag är. I regel kan vi bara inta de här tillstånden när vi tycker att det lönar sig. Vi brukar kanske säga om det är någon mening med det. Den Johannes beskriver i det här brevets tredje kapitel, det är en kompromisslös inställning. Inte detta pendlandet fram och tillbaka mellan det som i och för sig är gudomliga egenskaper och andra egenskaper, utan att man befinner sig där permanent. Så är och vi pliktiga att giva våra liv för bröderna, säger han. En kärlek som inte kan påverkas av någonting, inte ens av döden. Det är ju detta det handlar om. Om vi hoppar ner till 22 versen, så ska vi se att när vi på detta sättet, så att säga, ständigt lever i andens frukt, så gör vi vad som är välbehagligt inför Gud. För det står att vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom. Som en kontrast till detta kan vi läsa i Romarbrevets 8 kapitel, en enda vers. Det står så här. Ja, vi kan läsa verserna 7 och 8. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men det som är i ett kötsligt väsende kunna icke behaga Gud. Alltså när vi pendlar fram och tillbaka och då intar visserligen tillstånd av kärlek, mildhet, frid, godhet och så vidare, men inte befinner oss där för jämnan, så är vi mellan varven i ett kötsligt väsende. Och det kan inte behaga Gud. Men vi är kallade att leva ett liv som är välbehagligt inför honom. Vi bläddrar därför till Romarbrevet 12 och läser den första versen. Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, eder andliga tempeltjänst. Vi är kallade att vara välbehagliga inför Gud. Och Gud ställer alla resurser till vårt förfogande. Anden tar sin boning i oss, och med anden kommer alla dessa gudomliga egenskaper som Gud vill ska finnas permanent i våra liv. Och det är så märkligt när man går tillbaka till den här texten i Johannes första brev, tredje kapitlet, och ser i den 22 versen igen. Vad helst vi bedja om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom. Ju mer välbehagliga vi är inför Gud, desto mera kommer Guds välbehag att strömma genom oss och in i det förhållande vi beder för. Och vi förstår att andens frukt och andens gåvor hänger ihop. Man kan inte släppa fram det ena i sitt liv och inte släppa fram det andra. När andens frukt verkligen kommer till uttryck i våra liv så blir vi så framgångsrika i bön att vi ska automatiskt märka andens gåvor också. Det ena går inte att skilja från det andra. Allt sammans hänger ihop. Vi kan inte säga, jag vill helst be att jag får andens frukt. I den tron att det är vad Gud i första hand önskar i mitt liv. Han önskar både andens frukt och andens gåvor. När det ena kommer så kommer också det andra. Att hålla Jesu bud, det är att vara, inte att göra. Det är en väldigt viktig tanke det här. För fariseernas inställning till problemet, det var att detta att hålla Guds bud, det är att göra dem. Oavsett vad man var för en figur så var det viktigt att man gjorde. Och detta är en punkt på vilken Jesus kritiserar fariseerna gång på gång. Vi kan slå upp i Matteus 23 kapitel och se den 26 versen. Du blinde farisee, gör först insidan av bägaren ren för att sedan också dess utsida må bliva ren. Ve eder i skriftlärd och fariseer, i skrymtare som är en lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti är och fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet. Så synes och i utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes är en i fulla av skrymteri och orättfärdighet. Fariseerna gjorde, men de var inte. Invärtes är ni fulla av skrymteri och orenlighet, säger Jesus. Och detta att hålla Guds bud, det är att vara. Och inte att göra. Och det är också därför Jesus säger i Matteus 5 kapitel och 20 vers. Ty jag säger eder att om er rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariseernas, så skulle ni icke komma in i himmelriket. Vad är det som ska övergå fariseernas rättfärdighet? Jo, det är detta att Gud inte heter jag gör, utan han heter jag är. Och vi ska inte bara göra, utan vi ska vara. Och det är helt följdriktigt som kapitlet slutar, det 5 kapitlet. Varen alltså i fullkomliga, så som eder himmelske fader är fullkomlig. Om vi återgår tillbaka till 1 Johannesbrevets 3 kapitel och ser i den 24 versen igen. Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud och Gud förbliver i honom. Jag tror att detta kan betyda att den helige ande kan lämna oss om inte vi har målsättningen att bliva, utan bara har målsättningen att göra. I likhet med fariseerna tycker vi att redan målsättningen att göra är en förskräckligt stor målsättning. Omöjlig att nå upp till. Och ännu värre blir det förstås när man sätter sig före målet att vara. Ändå tror jag det är så att om vi inte har det målet så kommer anden att lämna oss och då blir allt sammans omöjligt. Men om vi har det målet så kommer anden att växa sig stark i våra liv. Och då kommer vi inte bara att göra utan vi kommer också att bliva. Och Johannes fortsätter, att han förbliver i oss, det vet vi av anden som han har givit oss. Och det betyder alltså att anden är aldrig anonym i våra liv. Anden vill manifestera sig i varje ögonblick, med sin frukt och med sina gåvor. Och vi ska alltså märka i våra liv att anden bor i oss. Allt tal om att vi år ut och år in ska gå omkring och bara hålla före att anden har tagit sin boning i oss, är inte biblisk undervisning. Det kan hända att vi måste hålla före att anden har tagit sin boning i oss när han just har gjort det. Men förr eller senare så ska anden på något sätt manifestera sig. Men för att anden ska kunna på detta sätt manifestera sig och omskapa oss, så måste vår gamla människa gå under. Fullständigt. Vi går nu tillbaka till Galaterbrevet 5 igen och ser på en vers vi läste nyss, den 24 versen. Det som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött till lika med dess lustar och begärelser. Och vi kan jämföra med verserna strax innan, verserna 16 och 17. Vad jag vill säga är detta. Vandren i ande, så skulle ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Ty köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. De två ligger ju i strid med varandra för att hindra eder att göra vad de viljen. Och vi minns hur vi läste nyss att den som är i ett köttsligt väsen det kan icke behaga Gud. För oss som har tagit emot den heliga ande i våra liv blir det lätt så att vi är säte för två viljor. Anden står för sitt och köttet står för sitt och de båda ligger i strid med varandra. Och problemet är inte så mycket att ta emot anden och få andens frukt att fungera. Problemet är mycket mer att få köttet att dö. Därför att det måste vi helhjärtat vilja själva. Vi måste vilja bli enhetliga. Vi måste vilja bli det här jag är. Nu är det ju så att förvandlingen stannar hos de flesta av någonstans på vägen. Jag har hört många kristna sucka och säga å andens frukt, tänk om man ändå fick det. Köttet drar alltså ofta det längsta strået i den här striden som Paulus talar om i Galaterbrevet. Köttet är i strid mot anden. Ofta har köttet tydligen stor framgång. Men när man börjar fråga människor som klagar över att de ser så lite av andens frukt i sina liv, vad beror nu det här på? Så får man ofta mycket svävande svar. Anden hjälper oss gärna att döda köttet och köttets gärningar. Och vi är till och med uppmanade till att låta anden göra det här. Vi går tillbaka till Romarbrevet 8 och ser på vers 13. Ty om ni lever efter köttet så skulle ni dö, men om ni genom ande döden kroppens gärningar så skulle ni leva. Paulus uppmanar oss att så att säga ställa oss på andens sida i den här striden och låta anden döda köttet och släppa fram andens frukt och andens gåvor. Men det blir inte av. Varför blir det inte av? Varför drar köttet till längsta strået? Hur resonerar vi inför oss själva när vi accepterar ett stillestånd? Jag vill peka på några olika faktorer. En av dem har jag redan påtalat. Och det är detta att vi nöjer oss med att ge uttryck åt andens frukt någon gång ibland. Det är detta jag gör istället för jag är. Många människor blir så glada och överraskade och nöjda när de någon gång ibland kan på det här sättet ge uttryck åt något som ser ut som andens frukt. Kortvarigt. Att de tror att nu har det fungerat. Och det är min erfarenhet att det ofta är lättare att få kristna människor att be till Gud om att få andens frukt i sitt liv än vad det är att få dem att be till Gud om andens gåvor. Därför att inom sig själv så tänker man lätt. Ja, andens frukt kan ju i alla fall komma fram någon gång ibland i mitt liv. Det händer ju att jag är god, det händer att jag är trofast, det händer att jag är mild och kärleksfull och glad och så vidare. Då har man missförstått det hela. Då har man nöjt sig med en kompromiss. Köttet kan ju mycket väl vara allt det här om bara det finns gynnsamma yttre förutsättningar. Och det är inte det som är andens frukt. Andens frukt är att kunna göra det när som helst. Oavsett vilka yttre förutsättningar som råder. Ett speciellt förhållande som man måste lägga märke till här. Det är detta att många tänker liksom att ja, när vi kommer till paradiset då kommer det här att fungera. Varför kommer det att göra det? Jo, därför att där sätts ju till exempel aldrig mitt tålamod på prov. Ingen slår mig på den ena kinden så att jag också måste vända den andra kinden till. Så där kan jag vara tålmodig. Därför att ingen prövar mitt tålamod. Jag kan vara kärleksfull därför att jag blir bemött med kärlek ifrån alla håll. Och det tror jag är ett väldigt felslut. Det som gör paradiset till vad det är säkert inte detta att alla bemöter en så vänligt och trevligt. Utan det är detta att i paradiset finns bara människor som är helt inställda på att leva ut andens frukt oavsett de yttre förhållandena. Att det sen inte uppstår några ogynnsamma yttre förhållanden. Det är en följd av denna inställning hos alla. Inte en förutsättning för att det ska fungera. Den andra stora varianten här, när det gäller att kapitulera inför köttet, det är förljugenhet. För det första är vi experter på att förfalska andens frukt. Vi tar vår egen klämkäcka bussighet och utger den för att vara kärlek. Vi tar vår egen tjurskallighet och halsstarrhet och envishet och utger den för att vara tålamod och ståndaktighet. Någon kan ta sin likgiltighet inför människor och förhållanden och utge den för att vara mildhet. Det kan till och med gå att utge sin maktlystnad över människor för trofasthet. På det här sättet klarar vi av i långa, långa stycken att leva i köttet och tro oss leva i anden. Den andra formen av förljugenhet är det som jag vill kalla för dellösningar. Vi tycker oss inte klara av allt sammans utan vi satsar på en eller ett par grejer som vi kör med så att säga. Och då blir det hela snett därför att det är helheten som ger slutresultatet, inte delarna. Ett tålamod som inte inrymmer kärlek är inte tålamod, utan är något annat. En kärlek som inte samtidigt ger rum för en omutlig sannfärdighet är inte kärlek, utan något annat. Om vi i kärlekens namn börjar att tumma på det som är sant och rätt för att vara hänsynsfulla och kärleksfulla och inte vara dömande, så är den kärlek vi utstrålar icke andens frukt. Det kan vi vara övertygade om. Andens frukt är bland annat glädje. Och glädje är bland annat lovsång. Men Gud frågar inte efter denna glädje om inte all annan sorts andens frukt och andens gåvor också finns verksamma i våra liv. Om vi till exempel lovprisar Gud utan att fråga efter att lyda honom, så behagar vi inte Gud med det. Vi kan läsa hos profeten Amos hur Gud uttrycker sig när det gäller folkets lovsång och gudstjänst i situationer där människorna inte längre frågar efter lydnad. Amos 5:21. Jag hatar edra fester, jag är led vid dem och jag finner inte ett behag i edra högtidsförsamlingar. Ty om i en offren åt mig brännoffer jämte edra spisoffer, så har jag dock ingen lust till dem, ej heller gitte jag sedra tackoffer av gödda kalvar. Hav bort ifrån mig dina sångers buller, jag gitter icke höra ditt saltarspel. Men må rätten flöda fram såsom vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar. Glädje utan lydnad. Lydnad utan kärlek. Kärlek utan sanning. Tålamod utan kärlek. Återhållsamhet utan glädje. Vi kan variera listan nästan i det oändliga. Och där känner vi igen oss. Det här är vi specialister på. Andens frukt är att vara. Och att vara allt sammans. Att vara det alltid. I helhet. Sen finns det ytterligare en möjlighet för oss. Att kapitulera inför köttet. Och det är att jämföra sig med andra. Vi kan läsa Galaterbrevet 6, verserna 3 och 4. Ty om någon tycker sig något vara fastän han inte är, så bedrager han sig själv. Må var och en pröva sina egna gärningar. Han ska då tillmäta sig berömmelse, allenast efter vad han själv är och icke efter vad andra är. Vi tillrådes här att pröva oss själva. Och vi varnas för att jämföra oss själva med andra. Vi ska istället jämföra oss med Kristus. Han som är, han som har alla dessa egenskaper som naturliga förblivande kännetecken. Han gör inte kärlek, han gör inte trofasthet etc. någon gång ibland. Han är alltsammans och alltid. Och vi är kallade till att bli förvandlade så att detta blir en verklighet också i våra liv. Så att vi förvandlas till hans avbilder.